Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka med investor Dan Ochterlony. Är det riktigt uttalat?
Ja, det är korrekt.
Ja, är så bra. I Shifter Growth han specialiserar sig på fintech-selskaper. Dan, du är ju fintech, kallar fintech-experten bland Schibsted-investorerna. Kan det stämma?
Ja, men det stämmer. En av många experter, men just fintech kanske jag har längst erfarenhet av i alla fall. Även om det är svårt att säga att man är bäst så här, själv. Men om du säger det så håller jag med.
Ja, jag säger det. Schibsted investerar ju tungt i fintech de sista åren. Varför det egentligen?
Ja, precis. Vi har investerat tungt i fintech. Det är det segment vi har investerat mest i våra startup-investeringar. Och det hela startade faktiskt 2009, vår resa in i fintech-världen, när vi investerade i Lendo. Och Schibsteds väg in i det här, det är ju att vi tänkte på det som konsumentjournalistik i liksom en digital värld. Tidigare så var det en reporter, du kanske till och med gjort något sånt här uppdrag själv. Och då fick man ringa till fem banker och så fick man säga hej. Vi har den här kunden, ungefär den här ekonomin. Och så fick man liksom ett svar, 8%. Och så gjorde man det för några banker och så gjorde man en hel sida i tidningen. Och det var väldigt uppskattad journalistik och är till viss del fortfarande, fast man jämför kanske kaffeapparater eller robotgräsklippare. Men vi tänkte att det här är ju något för den digitala världen istället. Vi vill ha tjänster som gjorde det här jobbet åt kunderna på riktigt. Så istället för att det är en reporter som ringer så är det våra datorer som hämtar in prisuppgifter och erbjudande då från våra partners. I Lendos fall så är det banker och kreditgivare. Sen kan användaren själv i lugn och ro jämföra vad som ser bäst ut och ta ett beslut. Så det är ju startpunkten för oss in i fintech-området. Och sen dess har vi ju expanderat och det är försäkringar och det är bolån och det är el och så vidare.
Ja, men du hade inte något bevisst förhåll till fintech i 2009. Alltså det var, då var det tanken på att det var en slags en bättre form för förbrukarjournalistik.
Precis. Fintech tror jag inte ens fanns som begrepp då. Jag minns faktiskt inte riktigt, men vi var ganska tydliga med att vi gör oss in i någonting nytt här. Finansiella tjänster är ju lite annorlunda än media och reklam. Å ena sidan, affärsmodellen är också annorlunda. Vi har ju en tjänst där vi så att säga, är lite tätare på våra partners än när man är annonsör. Vi är liksom ihopbyggda med deras tjänster i realtid. Vi hanterar också liksom en helt annan nivå av känslig data. Det är kreditinformation och det är personuppgifter. Så vi visste att vi gav oss in på någonting nytt. Och det var ju såklart väldigt läskigt då och väldigt spännande. Alltså det är också spännande därför att vi såg att det fanns så oerhört mycket hjälp vi kunde ge till konsumenterna. De blev i stort sett ganska så ensamma i sin relation med banken. Det var svårt att jämföra. Jag vet inte om du vet det, men det är svårt att jämföra för att man har liksom inte transparent data. Alltså om du går in på ett bankkontor och liksom frågar eller på en hemsida så kan det ta ganska lång tid och mycket fält ska fyllas i innan du har svaret. Så det är svårt att vara liksom homo economicus, den här rationella konsumenten. Så det slutade med att många bara tog det första bästa de hittade. Och det är ju inte alltid så smart. Och det andra var att vi såg att här finns det ju en väldigt intressant business för Schibsted att bygga upp. Så det var lite skräckblandad förtjusning som man säger på svenska där 2009. Men det gick bra och sen dess har vi byggt på. Så nu det är en liten större portfölj av bolag som vi satsar på.
Ja, för att rationalet då var ju journalist, alltså en utvidgad uppfattning av journalistik, ikke sant? Men rationalet nu är väl lite annorlunda, är det inte det?
Jo, nu har vi nog expanderat den ganska betänkligt och det tycker jag är positivt. Liksom, i botten på Schibsted finns ju fortfarande det här empowering people. in their daily lives. Vi tror väldigt mycket på att ge konkret kundnytta. Så det ligger kvar. Det ska man vara tydlig med. Men liksom, nu är det ju också en väg för oss att hitta nya intäktsmodeller, hitta nya kunder och helt enkelt bygga värde. Så att över de här decenniet som vi har hållit på så har vi också så att säga, byggt en del kompetens och en del strukturella värden och en fin portfölj. Så nu är det ju en så att säga, en verksamhet i sig som också har i uppdrag att få bra avkastning på investerade pengar och så vidare. Så att, från ett experiment så att säga, där 2009 till någonting ganska etablerat idag. Lendo till exempel finns ju 6 länder. Vi har även andra spännande bolag i Norge, är delägare i och investerare i Funding Partner bland annat, Tillit ett annat och Harvest.
CVC då, eller Corporate Venture Capital, som egentlig Schibsted for så vidt er, eller Schibsted Growth er, har jo som regel, det er jo 2 grunner for å investere. Altså det er den finansielle delen, altså du skal få en avkastning, og så er det mer strategiske delen. Kan du forklare litt, hva er den strategiske begrunnelsen for å investere i fintech, som er såpass langt fra kjernebusinessen, da, som er media?
Precis, altså helt riktigt. Du har ju förstått det här exakt. Alltså vi har som 2 mål corporate venture capital. Det egentligen så borde det inte fungera. Corporate och venture capital borde egentligen inte gå ihop, men jag tycker att vi har fått det att göra det och vissa storföretag har lyckats med det. Och det är nog därför att man kan så att säga, värdesätta 2 saker. Det ena är ju avkastningen på investerat kapital. Och det är ju egentligen ska jag säga, det enda måttet för de som jobbar med bara venture capital. Vi har ju ett till mått som är intressant. Jag ska bara säga det, våra investeringar i Schibsted har haft väldigt fin avkastning för Schibsted. Så vi är inte dåliga på det. Det är inte ett svepskäl det här andra. Men det är ju så att säga, det jag kallar för strukturellt lärande. Alltså att vi investerar i startups, vi jobbar tillsammans med entreprenörer för att Schibsted ska kunna lära. Och det gör vi på lite olika sätt. Ett sätt är till exempel att våra liksom bolag i vår portfölj av entreprenörsledda startups, de blir också kunder till Schibsted och liksom får hjälp att synas och bygga sitt varumärke i Schibsted. Och det är klart, då blir ju så att säga Schibsted per definition bättre. Vi blir modernare och vi hänger med in i framtiden. Ett annat sätt är att vi skapar mötesplatser mellan de som är anställda i Schibsted och de som är entreprenörer och anställda i de bolagen vi investerat i, där man kan lära av varandra. Det finns ju ganska mycket att lära mellan de här och det går faktiskt åt båda hållen, intressant nog. Och sen så liksom en nivå till av lärande är ju liksom portföljen i sig av startupbolag. De är ju mycket i kontakt med varandra. VD:erna träffas i ett nätverk och marknadspersonerna i ett annat och det är folk som delar insikter på compliance eller vad det nu kan vara. Så fintech som sådant är då liksom ett område som vi tycker är spännande av lite olika skäl. Ett är ju det att, som sagt, var inne på tidigare, det är rent kommersiellt ett spännande segment. Vi tycker att det finns mycket kundnytta, mycket hjälp som kunderna behöver där vi kan bygga bra tjänster. Det finns mycket lärdomar då, också rent tekniskt för resten av Schibsteds alla tjänster i Finn eller Aftenposten eller Aftonbladet och Blocket i Sverige.
Kan du måla
de tjänsterna är liksom, de ska ju också bli fintech enabled. Alltså de ska också ha betalningar, identifikation, kvitton och allt det här som liksom är grundlagret inom fintech. Så det är liksom en adderad fördel vi ser att den här lärdomarna vi gör i fintech kommer resten av Schibsted till gang också.
Ja, för gör det på en strukturell måte slik att alltså kan du måla effekten på läringssidan, för liksom läringssidan är ju ett väsentligt argument för att investera. Får du hämta ut den effekten och hur vet du det?
Jag skulle önska att jag hade ett svar att det var liksom 27 på en skala 1 till 30, men nej, jag tror inte att vi har ett liksom tillräckligt bra sätt att mäta idag den här kunskapsdelningen. Vi gör den, vi vet att den är uppskattad, det vet vi, alltså våra kollegor tycker att det är intressant, de entreprenörer vi investerar i tycker det är intressant att träffa Schibsted, och vi ser liksom konkreta samarbeten ta form, men vi har inte satt ett konkret värde eller en måttstock på det. Men vi, jag skulle säga att vi själva är ganska övertygade om att det går bra på den fronten.
Famous last words.
ja, precis. Jag formulerar om mig. Om vi inte trodde på det så tror jag inte att vi skulle fortsätta, så att säga. Utan det är någonting som vi faktiskt lägger mycket energi på. Tänker att det vi gör är att vi brukar fråga våra kollegor och entreprenörer lite mer informellt och kanske med någon questback ibland. Hur tycker ni att det går? Eller är det mer i, som vi pratade om tidigare, i dialog? Alltså vad är era problem just nu? Hur kan vi hjälpa till?
Ja, för att en ting är ju att investera en liten sum eller bli med och få en avkastning och lära. Mm. En annan ting är ju att köpa upp sällskaper. Alltså Lendo köpte det ju upp. Men det är inte samma strategi nödvändigtvis för de nya fintech-sällskapen där investerar nu, är det det? Då handlar det kanske i större grad om att bidra till att bygga dem och kanske till och med ha ett mål om en exit och på en undervejs lära mest möjligt.
Ja, precis. Det där, nu är du inne på något extremt liksom, intressant, för det du beskriver är egentligen en supersnabb liksom, genomgång av förutsättningarna för att bedriva venture på 2000-talet och sen 2020-talet. När vi startade Schibsteds första, om jag ska kalla det, venture-investering, det var 2003 eller något sånt där. 2002-2003. Och då, det är klart, då var det mer av så där, man investerade, så hade vi en option att köpa oss upp och sen så hade vi en option att ta kontroll, och så var det liksom en ganska stor affär med komplext avtal, och där man nästan så att säga gjorde ett förvärv i steg, även om man inte gick all in från dag ett. Den modellen beskriver ju en ganska omogen startup- och investerarmarknad 2003-2004-2005, inte ska jag säga fram till 2010 någonstans, så var det en ganska omogen marknad. Nu pratar jag om Sverige, vi kan ju återkomma till det här med Sverige och Norge senare, men långsamt såg vi att den där modellen är varken speciellt smart eller speciellt uppskattad av entreprenörerna, så vi har ju liksom utvecklat vårt sätt att investera, så nu är det ganska likt övriga marknaden. Vi investerar, vi tar en minoritet, vi har ett enkelt aktieägaravtal oftast, vi hjälper till med en del marknadsföring, det finns ett eget avtal på det, och sen är vi som vilken investerare som helst. Om man tänker bland de här investerarna som är aktiva, de flesta moderna venturebolag är ju ganska aktiva med sina portföljbolag och bygger nätverk och byter erfarenheter, så på det sättet så liknar vi mer en aktiv och vad ska jag säga, modern VC enligt mitt tycke. Andreessen Horowitz var väl kanske pionjärer i det här och liksom ha en liten större ambition att gå in operativt och hjälpa bolagen, eller åtminstone erbjuda hjälp. Det var ju ett antal år sedan. Och nu spelar vi så att säga det spelet som alla andra venturebolag gör. Fast vi säger att vi har inte bara kapital utan även mycket kompetens och även marknadsföring. Då.
Ja, vilken, alltså marknadsföring är uppenbart, men vilken kompetens kan det tillby startups?
Det beror ju på vad man befinner sig för fas då. Om man tänker en tidig fas startup så kanske det handlar om kompetens inom produktutveckling liksom, eller plattform. Eller såna enkla saker som liksom att vår liksom chief information security officer hjälper en startup att göra en genomgång av sin plattform. Det kan vara liksom en slags kompetens. Förresten, det kan vara relevant även för lite mognare bolag. Men det kan också vara så att säga att coacha marknadschefen i ett bolag. Hur får man en datadriven, KPI-driven funnel från acquisition till conversion? och hur jobbar man med den? Och det kan ju dels vara kompetens vi har eller som finns då i nätverket av startups. Så det kan vara olika. Eller så kan det vara rätt och slett ledelse, HR. Hur ser ett bra anställningsavtal ut? Har ni någon mall i Schibsted? Ja, men titta, vi har det här. Och liksom, då kan man tänka på Schibsted som ett ganska stort nätverk av nära kollegor och lite mer avlägsna kollegor. Jag tror att de flesta kollegorna i Schibsted skulle ta en kaffe med en entreprenör som frågar, hej, liksom, skulle inte du kunna hjälpa mig med det här? Jag behöver någon att diskutera med. Och så tar man en diskussion. Det kan ju vara någon var som helst i Schibsted. Alla sitter på samma stora Slack och liksom, finns ganska nära varandra, skulle jag säga.
Mm. Du, la oss snakke litt om trender innen fintech. Altså det har utviklet seg. De siste årene nå har vi sett mange av disse digitale utfordrerbankene som også har kommet inn i Norge. Mm. Det har vært, PSD2 har vært relevant lenge, og ble innført nå, ja, når var det? Nå nylig, for et år siden. Mm. Og så det både regulatoriske trender og så det jo så produkttrender. Altså hvilke andre, altså det noen trender du ser som veldig spennende i tiden fremover nå?
Mm, precis. Altså, men du har varit inne på några av megatrenderna. Om man liksom börjar där så kan man ju zooma in på saker som man som jag kanske mera ser, som det är lite tidigt att veta om det är en trend eller om det är bara en fad så att säga. Men megatrenderna är ju tydliga. Liksom digitaliseringen, den går ju i ganska rasande takt och har ju bara liksom accelererat nu med hela coronasituationen. Alltså digitala ID:n, den slags bank-ID tycker jag är ett ganska unikt tecken på det. Och tänker man på då Skandinavien så är vi en del av Europa som ligger väldigt, väldigt långt fram. Så liksom, vi stoppar in mer och mer digitalisering och teknologi. Det andra som du tog upp där är liksom reglering. Alltså regleringen går lite framåt och bakåt, men i stort sett så öppnar den upp mer och mer den tidigare ganska stängda bank- och finans- och försäkringsbranschen. Den var liksom svår att komma in i om man var entreprenör. Om man tänker sig för liksom 15 år sedan om man skulle starta bank, då var man tvungen att faktiskt starta en bank. Och det var ganska dyrt. Systemen var dyra, du behövde mycket kapital. Det var liksom ett stort och tungt bett. Medan idag så kan du starta bank utan att vara bank. Alltså, du behöver inte ha en banklicens. Du kan ha en annan typ av situation rent legalt när du startar. Men du kan ändå erbjuda banktjänster. Så det är liksom den andra stora trenden. Som jag tycker är en megatrend, att regleringar så att öppnar upp mer och mer. Öppen data, PSD2, det är mera öppna strukturer för finansiering, folk i finansiering och så vidare. Det tycker jag funding partner är intressant. Alltså om man skulle man tidigare ge ett lån till en småföretag, jaha, då ska det vara bank liksom. Och det är ju hur svårt som helst, för att använda ett svenskt uttryck. Mm. så liksom, men funding partner, ja, det är inte enkelt, men det är lättare att vara entreprenör på det. Det andra, det är liksom det andra. Det tredje jag liksom ser som en megatrend som vi pratar om mycket i Schibsted, det är att kunderna, alltså konsumenterna, ger idag ett mycket större förtroende till digitala tjänster. Det är liksom inte konstigt längre att du laddar upp hela din privatekonomi i en app eller att du knappar in ditt personnummer i telefonen. Att du kanske gör börshandel i telefonen. Du kan testa nya appar med ganska låg friktion och så vidare. Och så vidare. Så liksom barriären för att ta till sig nya tjänster går ner. Kanske ser man en liten lashback nu att man är också lite trött på nya tjänster. Men megatrenden är ganska tydlig. Man har fler och fler liksom leverantörer av finansiella tjänster. När man tidigare kanske hade en bankrelation, kanske till och med en bankman. Det var ju oftast män som man hade en dialog med. Och that was it, så att säga. Den sista är ju att liksom banking blir ju mer och mer spritt. För i och med det här så är det inte bara banker. Alltså det är många som ger sig in och vill göra bankingliknande tjänster, teknologi, de stora teknologibolagen inte minst. Facebook skulle ju ha en egen valuta här tidigare, Libra. Så liksom, det är inte lika tydligt vad segmentet är längre, eller industrin ens en gång. Så att säga. Så det är väl, ska jag säga, megatrenderna som jag tycker är intressanta. Men sen nu, du var inne på en spännande nu, det är det här med, ska jag säga, den app-mobildrivna neobanken. Vad är liksom det? Ja, men det är så här, det är en lite bättre upplevelse för att göra som day-to-day payments, kanske en kredit, få lite översikt, kanske sätta av och stänga på ett kort som ditt barn har, liksom enkla dagliga features, kombinerat då med liksom en oerhörd aggressivitet, N26, Monzo, Revolut och så vidare. De här har ju liksom varit pionjärer och går ut väldigt, väldigt hårt. Neobankerna på det sättet, de är som en egen kategori, tycker jag. De är väldigt spännande. Så det är liksom en lite mer kortsiktig trend. Att de här kommer och de verkar alla ha en strategi som är att vi ska så snabbt som möjligt ta så många kunder som möjligt. Även om relationen är ganska liksom liten.
Ja, apropå det. Alltså, för det är ju en kritik mot de att de är väldigt flinke på att växa, men vad slags kundeförhåll är det de egentligen bygger och vilken värde är det egentligen klara att hämta ut från kunden? Och är det en fad eller vill de klara att skapa värde på ett annat tidspunkt? Alltså de tar ju pengar allsammen.
Ja. Nej, men det är ju liksom the billion dollar bet, bokstavligen. Det har gått in miljarder av dollar i det här subsegmentet då, och det är ju bettet. Alltså, man måste ju tro på, eller så här, det brukar det vara liksom ett skämt att ha någons betalkonto i banking. Det var ju liksom en given förlustaffär. Du måste hålla på med penningtvätt, alltså vitvasking. Du måste hålla på med identifiering, det som heter Know Your Customer. Du måste hålla på med allehanda så här dyra och svåra saker för att erbjuda någon ett konto. Och det är kort och liksom folk tappar bort kortet, så ska du skicka ett nytt. Och liksom det är klagomål och du vet allt det. Och så kommer det liksom de här utmanarna och säger nej, men det är produkten vi liksom erbjuder. Och dessutom så får du 100 euro insatt om du öppnar ett konto. Det är liksom en ganska aggressiv anskaffningsmodell. Och så undrar man ju då, men hur ska de där någonsin tjäna pengar? Det är ju kritiken då. Och sen liksom från deras håll säger man, vadå, det är klart, det här är ju uppenbart. När man tittar på liksom deras pitch deck, ganska konsistent egentligen genom åren när man har tittat på dem där. Vi ska skaffa många kunder, sen kommer vi börja sälja nya produkter till dem, och det är de produkterna som kommer dra in intäkterna. Och då är det typiskt sett kreditkort, det är lån, det är bolån, det är försäkringar, det är valutaväxling och alla de här sakerna som egentligen är pengagenererande i finansbranschen. Så det är liksom lite grovt deras strategi. Sen har de såklart mycket, mycket mer. Men om jag ska vara lite svart och vit så är det det. Då måste man tro på att de lyckas få de här kunderna som de har tagit in och egentligen tagit en stor kostnad för, att de faktiskt genererar avkastning.
För ser vi några exempel på att någon som har klart att konvertera så kallade dyra kunder, eller kunder som kostar mycket att ha, till att bli faktiskt lönsamma kunder?
Ja, alltså det börjar man ju absolut se tecken på. Frågan är ju i vilken grad det blir tillräckligt många och tillräckligt lönsamt. Men man tänker N26, om jag ska ta som exempel, då har de ju så att säga lanserat en kredit, ett lån till sina tyska kunder. Det gör de på egen bok. I alla fall sist jag kollade så till exempel då i Frankrike, då har de inte lån på egen bok, men de erbjuder lån med en partner. Då jag kollade så heter den United Credit, det är ett bolag som Schibsted har investerat i tidigare. Då har man liksom en intäktsmodell att du får då såklart ersättning från United Credit för att skicka en kund dit. Och så vidare och så vidare. Så jag, liksom här tänker jag att det finns liksom en accelererande monetization, är ju liksom buzzwordet där. Även danska Lunarway har ju liksom samma utvecklingstrend, och det är ju den relevanta. Så liksom först en landgrab, många kunder, få in dem i appen med kreditkortet, lojala, Och sen börja sälja andra produkter på toppen.
Ja, jag vet inte hur många sådana neobanker jag är kunde i.
Nej, jag också.
Jag är medlem av, eller är med i flesta, men jag brukar ju aldrig. Men så jag bara misstänker att det gäller väldigt många. Att man, ja, det ser gøy ut, jag lastar ner appen och så prövar jag. Så, nej, det, ja. Ja, det.
Nej, jag håller med. Sen är väl du och jag kanske inte normala om man tänker. Jag laddar ner allt som kommer bara för att jag tycker att det är kul. Men hur många i världen tycker det är kul med fintech egentligen? Ja, vi är väl lite konstiga kanske. Ja.
Så, men med din megatrend du nettopp beskrev, då, är det några speciella möjligheter som Schibsted ser man ska fokusera på?
Men vi om man ska sammanfatta vad vi satsar på just nu så är det tre saker. Lite grovt liksom. Det ena är ju och försöka fortsätta växa Lendo ut i Europa. Så liksom det handlar ju om att se att den här digitala utvecklingen som har varit i Norden, att den faktiskt fortsätter också ut i Europa. Så vi satsar på nya länder där. Och det är klart, det handlar om att se det här behovet av att kunderna kan få hjälp digitalt med att jämföra och hitta liksom bättre krediter. Det andra är våra startup-investeringar och de har väl ett tema skulle jag säga och det är ju att de bolag vi tycker om och investerar i satsar ju på riktigt, riktigt bra produkter för sina kunder men med en smart lösning så att de inte behöver vara så att säga, fullt utreglerade som banker eller försäkringsbolag eller liknande. Så liksom ett smart sätt att utnyttja det faktum att det går att bygga en banktjänst utan att vara bank om man ska sammanfatta lite. Där inne finns ju då till exempel Rocker och det är Hypoteket som har bolån i Sverige och Funding Partner i Norge. Och det betyder att liksom teamet kan lägga mer energi på kundnytta, kundupplevelse, techprodukt än på regulation, balance sheet och så vidare. Så man hittar andra vägar. Så liksom det är väl den liksom sammanhängande trenden. Sen är det en del mera mikrosaker, just Funding Partner och svenska Capsito som vi också investerat i, de är ju med på så att säga, finansiella tjänster till småföretag. Och det är klart att det är ett segment som jag tror är spännande de kommande åren. Jag menar, det har hänt mycket mer på konsumentsidan än vad det har hänt på småföretagarsidan. Så där tänker vi att det kommer hända mycket i åren som kommer. Ja, det var väl lite av vad vi tänker.
Ja, SMB-markedet är väldigt spännande och inte minst detta med hur banktjänster går över i alltså närliggande tjänster som typ regnskap, stjänster och så vidare. Att man istället för att tänka branscher med specifika tjänster så tänker man hellre en kunderejse. Och prövar att lösa en kundreise, för exempel en kundreise till en vad tränger en ett litet sällskap, ett småbolag. Jo, det tränger det. Okej, låt oss laga ett produkt som server den kundreisen. Är det något du ser du också eller?
Absolut. Alltså jag menar bankerna ser väl både möjligheter och hot i det där. Alltså banken var väl en slags helig plats för liksom att hantera ett företags pengar och har alltid varit. Men precis som du säger, ja, men om liksom Visma istället erbjuder finansiella tjänster inuti Visma, då kanske man inte behöver gå in på banken, utan det kanske man så att säga gör och ja, startar från bokföringen istället. Absolut. Eller ibland pratar jag med Håvard Bungum som driver Mitt Anbud. Men varför ska man inte kunna betala sin hantverkare på Mitt Anbud? Du behöver kanske inte gå in på banken och så vidare. Så, eller tvärtom, man kan skicka en faktura om man är småföretagare inifrån Mitt Anbud. Så jag är helt övertygad att de här tjänsterna kommer mer och mer gå ihop. Och i det så tror jag bankerna ser problem och de ser möjligheter. Och de investerar ju också ganska ofta i cloud-bokföring. I alla fall, eller bokföring överhuvudtaget. Det vet jag, DNB har gått in i något och SCB och så vidare. Så att här finns det absolut en koppling. Ja. Med hjälp av teknologi så blir pengarna, de finns överallt.
Ja, ja, du har ju i Norge har vi något som heter Aprila Bank. Jag tror du känner till Aprila.
Absolut. Jätteduktiga, kul bolag och liksom bra tjänst.
Som är en slags, de kallar det en API-bank. Alltså de har banktjänster som är modulerat som de kan då, eller kredittjänster som de då tillbyr till regnskapssystem då. Så du i regnskapssystemet kan du få kredit. När du ser att likviditeten din är dålig så kan du köpa kredit.
Exakt, exakt. Ja, men det är ju bra. Så jag menar, jag gillar deras erbjudande. Det är ganska likt i den det här svenska Capcity som jag investerat i. Alltså idén är att du ska kunna få bättre hjälp. Jag pratade med en spännande startup tidigare. De skulle använda machine learning för att lista ut likviditetsbehov. Så det händer mycket där. Det händer mycket i det segmentet. Och liksom, om man tänker på hela det segmentet och funderar på till exempel en sån enkel sak som kreditvärdering. Där har ju både Capcity och Aprila, jaha, men då tittar de kanske på fakturorna och på bokföringen. Den är väl hyggligt up to date. Hur ser det ut egentligen? Ska jag ge en kredit till det här bolaget? Är det faktiskt ett tillfälligt problem? De borde få en kredit eller är det ett långsiktigt problem så jag kanske inte borde göra det? Jämfört med att läsa förra årets liksom, årsredovisning för att kreditbedöma ett bolag. Ja. Så jag tror att det händer mycket där de kommande 10 åren. Det är helt övertygad om.
Fintech, blir det extra hardt rammet av corona? Eller är det eller spørste på liksom, vad innenfor fintech du man sitter till? Ja.
Alltså, den här övergripande digitaliseringstrenden, den har ju bara förstärkt. Folk vågar ju inte gå ut och då gör de banking hemifrån. De som fortfarande gjorde banking på kontoren. Så det är liksom det ena. Det är ju egentligen en positiv drivare för fintech om man jämför med det som är bara finans. Jag såg häromdagen så skulle tyvärr får jag väl säga Handelsbanken kom ut och sa att de skulle stänga halva antalet sina kontor i Sverige. Och det är klart, det hänger kanske ihop, jag vet faktiskt inte helt. Det andra är ju att när det kommer en sån här liksom stor ekonomisk kris. För det är väl det. Frågan är hur stor den blir och hur snabbt vi kommer tillbaka. Men då blir ju alla som ger ut krediter av olika slag blir nervösa. Och det har ju påverkat negativt. Alltså bankerna undrar vilka kunder kan vi ge en kredit till? Vilka kan betala tillbaka? Borde vi försöka stoppa det här? Och det är klart, det gör ju att fintechbolagen i sin tur får problem. För det blir helt enkelt mera riskfokus än möjlighetsfokus även i bankerna och bland kreditgivarna. Så till exempel på Lendo, så om jag kommer in på Lendo som kund så får jag ju i genomsnitt färre erbjudanden från våra partners när det blir en sån här ekonomisk chock så att säga. Så det påverkar ju negativt. Sen liksom, om man tar hela payments och e-commerce, den delen har ju gått väldigt, väldigt starkt i vissa segment i alla fall. Så det tror jag liksom stärker fintech-delen. Och så tror jag att det är många som har fått upp ögonen för det här med börs och sparande. Att det kan vara intressant att göra digitalt och där finns det också många positiva trender från coronan. Det är klart, det blir ju nyheter när det går ner och så är det nyheter när det går upp och liksom intresset växer. Liksom, i summa så skulle jag nog tro att fintech som sådant har fått en väldig boost rent strukturellt. Alltså megatrenderna har förstärkts av coronan. Men på det korta perspektivet så är det svårare att vara fintechbolag om man håller på med krediter till personer eller till småföretag. När kreditriskerna blir så svåra att förstå, och då kanske man hellre inte ger ut en kredit. Eller så ger man ut alldeles för många till folk som inte kan betala och så får man problem med kreditförluster.
Ja, och blir det också svårare eller vanskeligare att vara ett fintechbolag alltså, med tanke på hvis du ska hämta pengar, alltså funding? Har skipst, alltså bara i alltså under alltså när det stod på som värst så läste jag en artikel i Reuters om att nu var det vanskeligare tillgång på kapital för stora fintechbolag. Det är ju många faktorer som spelar in här. En ting är corona, osäkerhet, en annan ting är ju också den här skandalen vi hade med WeWork och sånt stora VC-pengar som har blivit kanaliserat in nästan ukritisk i i kallade luftslott. Så det har varit någon trender som har och så det har varit en uppgång länge som man har länge väntat på en slags korrektion. Men är det så att har Schibsted blivit mer konservativa i sina investeringar som följd av corona?
På liksom årsbasis 2020 så är vi inte mer konservativa än tidigare. Men under Q2, liksom, där det där värsta skedde och jag tror ingen egentligen hade speciellt bra siktdjup. Vart tar det här vägen? Då var vi, som de flesta skulle jag säga, väldigt konservativa. Vi gjorde en investering i ett bolag som inte är fintech, men som jag tycker är väldigt spännande, som heter Mindler, som är online-psykolog precis ja. I starten. Och det visste ju inte vi. Man kanske hade en aning, men jag tror till och med han grundaren där är väldigt, väldigt rolig. Han gjorde till och med en intervju med svenska Breakit. Så reser du pengar från riskkapitalisterna under en kris, så att säga. För att vi valde att investera. Vi hade committat till det och vi investerade. Och det är vi ju såklart glada för att få vara med på en sån fantastisk resa. Men liksom, coronan kommer och vad händer nu? Klart, efterfrågan har ju bara gått upp. Det är ju oerhört intressant att se. Så vissa tjänster får ju en boost. Men i summa skulle jag säga att nu, om jag kan tala för branschen, och det är väldigt, väldigt svårt, men nu det jag ser och det är att nu är vi liksom tillbaka lite grann. Det som har hänt är att vissa affärsmodeller har ju liksom tydligt fått problem för att de är liksom har problem med corona och andra har fått en boost då som exempelvis Mindler. Den är lätt att förstå varför den får en boost av corona. Så det är nog mer att liksom en del vinnare och förlorare har sorterats ut. Och kanske är vi ännu mera, nu pratar jag som bransch, alltså riskkapitalet, är vi ännu mera bullish på de case som har visat sig vara robusta genom coronan. Då är man liksom pandemi-proof på något sätt. Och det är ju liksom en styrka. Så kanske är vi liksom ännu mer bullish på just de casen. Men sen är det ju en hel del case som har fått problem och därmed inte är så intressanta längre.
Men så är det ju en del caser som kanske inte hade så god traction för corona, men som fick väldigt god traction under corona. Och hur vet man om den traction vill upprätthållas post-corona? Det lurer jag på. Alltså är det hvordan vet du om dette vil vedvare, eller om dette bare er veldig koronabestemt?
Det er million dollar question, altså, verkligen. Kanskje til og med billion i vissa startups. Derfor at vissa saker var jo på noen slags megatrend lite på väg ner, og så kom den en coronaboost, konstgjort, og så kommer de fortsätta vara på väg ner. Og vissa grejer var på väg ner strukturellt, och så fick de liksom en coronasmäll och de kommer aldrig komma tillbaka. Och vissa grejer liksom var på väg upp och fick en coronaboost. Det är klart, där kan man ju tänka sig att man överinvesterar då om man inte gör. Nej, vad vi försöker göra är såklart en grundlig analys i varje case. Är det här en tillfällig boost eller är det liksom en långsiktig boost? Men ta då till exempel, vi fortsätter med nätpsykologerna här. Det kanske svåraste med det är väl att våga prova första gången. Alltså att för första gången ha en digital, så att säga, psykologisession. Eller i fallet hypoteket, att för första gången ta ett helt digitalt bolån. Det kanske är en barriär för många om man inte är early adopter, liksom, ja, som du och jag då. Men för folk flest vågar jag liksom, jag kan ju faktiskt inte gå till banken. Jag tar nu det här bolånet med bank-ID i datorn. Shit, det funkade. Och så berättar man det för sina kompisar och så har liksom en barriär övervunnits. Så jag tänker kanske mera så att det här har fått en hel del digitala megatrender att ta en boost. Eller beställa mat på nätet och få den hemlevererad. Ja, men jag gillar att gå och titta nere i affären. Ja, men det är fullt med virus. Jag sitter och klickar på skärmen. Funkar det? Det funkade. Jag kunde laga middag. Wow, det här fortsätter jag med. Men vissa beteenden kanske man aldrig mer tar upp igen som man har slutat med.
Ja. Du har jo lenge jobbet med oppstartsselskaper. Jeg husker, jeg tror jeg møtte deg i 2010, var det, i Paris, ja. På Le Web.
Ja, det var tider.
Det var tider.
Det blev kvar väl, var inte den gången.
Vad då? Ja. Ja, jo, ja, och där var det ju väldigt fokus på en sån uppstartsbølge. Alltså i vart fall i USA och Europa, kanske inte så mycket i Norge, i vart fall inte i Norge. Men du har ju följt utvecklingen länge. Vad vill du säga si, kännetecknar den utvecklingen de sista tre åren bland uppstartsselskaper i Norden?
Men om man tittar liksom lite mellan länderna så ligger ju alltså Sverige ligger ju fortfarande före. Om vi tar nu, jag vill inte ge mig in i någon landskamp för det är inte helt liksom schysst, men om man bara tittar på antalet investeringar och antalet kronor som investeras så ligger Sverige före. Vi har också liksom en del större ledstjärnor där ute. Klarna blev just värderat till var det 100 miljarder. iSettle såldes till PayPal och det finns Spotify och det är Minecraft Mojang och det är King och såna här ledstjärnor och Norge har ju liksom Kahoot och andra som är framgångsrika men kanske liksom mera har varit historiskt fokus på andra segment. Och nu kommer ju liksom Norges techsektor ändå i kapp. Det skulle jag säga de senaste åren, så visst från en låg nivå men i procent så tror jag att det går snabbare uppåt. Finland har också byggt en stark startup-scen mycket kring Slash och gamingbolagen och Danmark blir duktigare. Så liksom Norden som helhet tror jag liksom växer. Det är väl kul att se totalt sett. Det blir starkare communities. Det är mycket värt för svenska startups till exempel, att de här grundarna från, inte från den här vågen utan liksom från vågen innan och vågen innan, de investerar i nya startups nu. Det blir ängelinvesterare av dem och så går deras kunskap och kapital tillbaka till communityt och så liksom blir det en positiv spiral där.
Är det en teori? Eller
nej, det är praktik. Ja, that's real. Alltså, ja, jag förlorade ett case här till Daniel Ek någon tidigare. Jag menar då, ja, okej, okay, grattis Daniel, du fick investera. Ja, men han är ju en superstar. Atomico är ju en professionell riskkapitalfirma idag där Zenström investerar. Så det är klart att det är på riktigt. Ja. Jag tror att det är enormt viktigt faktiskt.
Yes, alltså det är ju utan tvil så sker det i Sverige. Och har det skett i Sverige. Mm. Alltså det började kanske med runt med Skype kanske, hvor du verkligen fick det. Men du kan också gå ännu längre tillbaka med att man har ju industriägare i Sverige som i större grad traditionellt sett har investerat i sällskapsbygging. Mens man i Norge har man kanskje investert mer mot altså kanskje oljesektoren, eller så har det vært mye eiendom og andre, kanskje ikke vært like så mye på tech, selv om Nordson ble jo etablert i Norge, som nå egentlig kanskje har blitt svensk da. Ja. Men ser du, altså, tror du at vi vil få den samme, altså kalle positive spiralen i Norge? Som vi har sett i Sverige eller är det sånt som är unikt för Sverige? Eller ser man kanske i Silicon Valley för något skull?
Ja, nej, jag tror att det är någonting som finns i Norge. Alltså det finns ju spännande om man börjar med liksom, vad är förutsättningen för att börja med riskkapital? Då måste du ju ta risk med ditt kapital. Liksom, okej, det var lite klyscha kanske, men finns det norska investerare som är villiga att ta risk? Ja, alltså norska investerare tar ju väldigt mycket risk. Det är ju enormt riskabelt att ge sig in i olja eller fisk eller andra saker som det finns en vana. Så liksom grunden finns, det finns riskvilligt kapital i Norge, det tycker jag är tydligt. Sen handlar det ju mer om att hitta bra investeringar. Jag ser kanske konturerna av att det kommer en del liksom, ny sorts riskvillighet även in i teknikbolag, biotech, det är Quantafuel skrivs det mycket om nu för tiden. och de här liksom generationerna bolag, så jag tror att det kommer komma. Jag tänker att vi måste i alla fall försöka se till att det kommer. Jag tror norska regeringen kan göra sitt och liksom se entreprenörens, grundarnas problem lite närmare i ögat för att försöka hjälpa till. Kanske styra lite bort ifrån från olja och gas över mot teknologi kan jag tycka vara ett relevant, en relevant insats och få liksom de här nätverken och så vidare på plats. Och då måste jag bara säga det att all cred till dig och till Shifter, att det finns en plats där man pratar om entreprenörskap, teknologi och uppstartssällskap. Det är enormt viktigt. Du har liksom branschen en plats att prata och diskutera med varandra. Och man kan också få uppmärksamhet. Det kan vara för jävla jobbigt att vara entreprenör, så kan man ha någon sån liksom guldstund ibland där man har gjort något bra och få lite uppmärksamhet någonstans. Så att jag tror att det kommer. Jag tror det är en fråga om man var lite systematisk och långsiktig och så vidare. Och Schibsted försöker vara en del av det i Norge. Vi har ju ett team på plats i Norge som tittar på lite av varje.
Ja, det stämmer nog att vi har pengar i Norge. Alltså det är inte något om det. Men så många av de investorerna jag snackar med, de foretrekker att putta pengar i B2B. Och vi har en del pengar tillgänglig inför det som Norge traditionellt sett har varit god på, alltså offshore eller no deep tech och så vidare. Men när det kommer till B2C så känner jag det är en enorm skillnad mellan Norge och Sverige. Och det är, jag har intryck att det är mycket mindre riskkapital tillgängligt till B2C. Och det investorerna säger är att B2C är så jävligt dyrt. Det är väldigt hög marknadsföringskost och det är väldigt minst in B2B så tränger du egentligen få en eller två kunder så kan du bli lönsam. Men in B2C så är det ett helt annat game och vi har ingen tradition eller kultur i Norge för att bygga B2C brands.
Alltså, om jag förlåt att jag avbryter nu, men ta bara hela Norwegian skapelsen. Alltså vilket fantastiskt brandbyggande och ni har ju byggt massor med bolag med starka brands och också inom banking. Det finns där Kahoot, Tibber, fantastiska bolag. Så jag tror att det finns där. Jag tror att det handlar om risk och kompetens. Jag tror att liksom när de här pengarna börjar snurra tillbaka så hoppas jag att det också startups kan hitta kapital. Jag hoppas att vi också kan investera i några. Vi kan inte vara hela branschen, men kanske kan Schibsted hjälpa till. Men kompetensen finns. Det är lite för enkelt att säga att det inte finns. Sen så håller jag med att det är lite enklare att analysera ett B2B-bolag. Excel-arket är lite lättare att förstå. Så att säga. Det finns någon sån magic sauce där i brandingen som kan vara svår. Men det finns. Jag är bullish på Norge.
Ja, du är bullish på Norge. Okej, så bra. Jag är lite sån bearish, hvis det är det heter.
Ja, vi får övertyga dig.
Alltså, inte på B2B, men på B2C. Då. Vi har ju några exempel som Kahoot och andra, men alltså, vi har ju inte någon Klarna eller någon iSettle eller vi har inte alltså vi har liksom inte de stora internationella brandsna som alltså IKEA, H&M, Volvo, alltså jag känner inte att vi är på samma nivå där, men som jag tror faktiskt spelar in, alltså inte minst på musikfronten så är ju svenskarna eller Sverige längre framme, men jag hoppar det är fel. Är det något konkret norska startups kan lära av svenska startups?
Jag vet inte om det är något gemensamt. Jag tror egentligen alla grundare kan lära av varandra. Så sitter man själv allt för mycket så kan jag verkligen rekommendera att ta kontakt antingen med grundare som har samma investerare som du eller om det är kompisar eller man sitter på samma plats. Man är inte ensam. Det kan kännas ensammare än man tror ibland. Det kan vara kul att hitta kollegor att snacka med. Så det är väl det viktigaste. Jag tror att man har löst problemet. Eller hitta kollegor i stora företag också som man kan prata med och diskutera svåra frågor. Så att, inget unikt speciellt. Men är det någon sak så kanske att man ska våga sikta högt. Alltså, det är ändå en tradition som har satt sig i de svenska startup-communityt. Att man vågar sikta efter Spotify. Man vågar sikta efter ja, MySQL för att ta något gammalt exempel. Man vågar ha väldigt stora ambitioner och det tror jag är viktigt.
Ja. Dan Ottoloni, tusen tack för din tid och lycka till vidare med Schibsted Growth.
Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Det var så bra.